Hej och välkomna till avsnitt 1131 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer ett samtal med Emmy Mikaelsson, redaktör för Konservativa förbundets medlemstidning Konservativ debatt, om hur hon blev konservativ, vad det innebär att vara ung konservativ i Sverige idag och varför en konservativ studentrörelse är så viktig. Varmt välkomna. Emmy Mikaelsson, välkommen.
Ja, tack så mycket.
Vi ska prata lite grann om dig därför att du är något så unikt som en ung konservativ. Eller jag vet inte hur unikt det är, men du är i alla fall en sån. Och du är med i någonting som heter Konservativa förbundet. Och du ska själv få berätta om det ganska snart. Men lite först, kan du berätta lite mer om dig själv och din bakgrund och sådär?
Ja, absolut. Så jag heter Emmy Mikaelsson. Jag är redaktör för Konservativ debatt, som är Konservativa förbundets medlemstidning. Jag har varit med i debatten ganska länge skulle jag säga, i alla fall i 7-8 år så, och skrivit artiklar mest. Men på senare tid har jag börjat göra videos där jag pratar om konservatism. Och jag har ju bott i USA ett antal år av mitt liv, i 10 år av mitt liv. Så jag är också väldigt intresserad av amerikansk politik. Så det är lite av vad jag gör just nu i alla fall.
Men hur kommer det sig då att du blev konservativ?
Ja, det var en lång resa för mig. Jag skulle säga att jag har alltid varit höger i alla fall. Sen kanske jag har varit, när jag varit yngre, moderat. Jag var aktiv i liberala ungdomsförbundet ett tag också. Och sen vad det gäller amerikansk politik så har det också varit en lång resa. Då jag har varit Bernie Sanders supporter ett tag faktiskt för några år sedan. Men sen blev det liksom den gradvisa utvecklingen i och med de här kulturdebatterna skulle jag säga främst. Jag tror att jag såg väldigt mycket att inte bara i USA men också i Sverige så tog väldigt mycket av de här identitetspolitiska idéerna över. Och sakta men säkert började jag liksom känna mig obekväm inom liberalismen och den rörelsen. Och sen till slut så insåg jag att liksom, okej, det är något som inte stämmer riktigt med de här idéerna. Så nu känner jag mig faktiskt mest hemma inom konservatism. Och som du säger så är det ju kanske lite ovanligt att vara ung konservativ. Och jag tror också att det finns väldigt mycket nidbilder kring konservatism på det sättet att det skulle handla om liksom, gamla gubbar som bara inte vill förändra någonting och bara sitter där liksom, och surar på något sätt.
Och röker pipa och har stora hattar.
Ja, men exakt, verkligen. Och sen tror jag att det här med Konservativa förbundet visar ju också att det finns fler och fler unga människor som är intresserade av andra idéer. Och så jag tror liksom att Konservativa förbundet är ju ett studentförbund egentligen som syftar till att skapa mer bredd på universiteten. Och det tycker jag är liksom den viktigaste funktionen av förbundet och så. För att jag har ju själv varit med om, jag har ju studerat, jag har en masterexamen inom liksom samhällsvetenskap. Specifikt internationell politisk ekonomi, men det är liksom samhällsvetenskapligt kan man säga. Och jag har ju själv upplevt, och det här var en av anledningarna till varför jag blev politiskt aktiv också. Det var ju att när man läser de här sakerna på universiteten, det är ju oftast ett perspektiv. De här genusteorierna och de här postkoloniala teorierna får väldigt mycket utrymme. De allra flesta lärarna på universiteten när man studerar just humaniora och samhällsvetenskap är ju vänster. Så jag såg liksom att det fanns en brist på mångfald av idéer. Jag fick exempelvis aldrig lära mig om Ayn Rand, även om det hade varit intressant att läsa om henne också. Utan det var väldigt mycket ensidigt. Och sen så, ja, jag skulle säga att det var därför jag främst blev politiskt aktiv. För att jag verkligen tycker de här idéerna är jätteskadliga. Och nu på senare tid så ser vi ju vilka konsekvenser de här idéerna får med Black Lives Matter-rörelser och massa sådana progressiva rörelser som egentligen bygger på identitetspolitik. Det var därför jag intresserade mig av det.
Jag förstår, jag tänkte komma in i det här lite själv också. Därför att en av orsakerna till att jag själv blev konservativ, jag är ju lite äldre än dig, så jag pluggade på universitetet i slutet av 90-talet och början av 2000-talet. Och det var egentligen också, alltså orsaken till att jag blev konservativ, det var att universitetet styrdes totalt, dominerades totalt av vänsterdiskurser. Alltså när jag pluggade då handlade det väldigt mycket om att man skulle hata USA, man skulle hata Israel och man skulle vara emot kapitalism. feminismen och sen skulle det var väldigt mycket feminism, alltså varenda kurs man läste då var en extra kurs eller en lektion på kursen som skulle handla om ett feministiskt perspektiv på ämnet man läste eller ett islamiskt perspektiv på ämnet. Och de här extra kurserna eller extra lektionerna man hade i anslutning till kurserna, de upplevde alltid, det här var nästan hjärntvättande, du ska tycka så som universitetslärarna säger att du ska tycka. Och det fick mig att börja ifrågasätta och på något sätt hitta vägen in i konservatismen då. Och det låter lite grann som att du var om nästan samma sak.
Ja, precis. Och i den mån så tycker jag att konservatism har blivit liksom the counterculture. Ett sätt att, ett verktyg att liksom stöta ifrån sig de här idéerna som har varit väldigt prevalenta i västvärlden under väldigt lång tid. Alltså, de här idéerna är ju inte nya. Det kan kännas för väldigt många att de är nya, men jag tror det började på 1970-talet redan där med den här kulturrevolutionen som skedde runt om i västvärlden där man liksom började ifrågasätta liksom olika normer och värderingar och så vidare. Och sen kan man ju tycka att absolut, det är ju bra att ifrågasätta normer. Det tycker jag också. Men samtidigt så tror jag att det har gått för långt. Att det har nästan blivit lite kaos av det hela. Och det var då liksom mitt i de här, när de här diskussionerna började ha, så var liksom Jordan Peterson kom ut och började prata om de här sakerna. Och liksom väldigt många figurer som inspirerade mig och som verkligen satte fingret lite mer på vad det handlade om det här. Och då började jag också se kopplingen mellan just den identitetspolitiken och liksom marxismen och allt det här. Och när man liksom lägger till allt det där och börjar förstå lite mer vad det handlar om, så blir det blir väldigt angeläget att kritisera de här rörelserna. Och sen är det förstås, det kan ju vara förstås väldigt svårt i dagens situation i Sverige också att kritisera Black Lives Matter och såna här saker, för att det blir ju väldigt emotionellt, det är väldigt starka känslor kring det här, och det blir ju också en väldigt hög social kostnad att prata om de sakerna. Och det tycker jag är oerhört synd också, för att eftersom jag har debatterat och varit med i debatten så länge, så vet jag att det är väldigt svårt att diskutera fakta ibland. Det är väldigt svårt att komma med ett annat perspektiv utan att bli utmålad som rasist, eller att man, för min del, jag som är mulatt, liksom, att det blir att jag sviker mitt eget folk och såna här saker. Och det är ju väldigt tråkigt att vi inte kan ha en rationell debatt om sakfrågan utan att det ska betyda att den andra personen är ond. Så det är också en av anledningarna till att jag har engagerat mig, för jag tycker det är så sorgligt att vi inte kan diskutera de här sakerna på ett ärligt sätt.
Men två frågor då, alltså på universitetet, kanske främst där du har diskuterat och debatterat, vad är de vanligaste ämnena där det uppstår konflikter från ett konservativt perspektiv och från det, jag förmodar, liberala vänsterperspektivet som dina, ja, dina klasskompisar och så har?
Ja, alltså jag är inte universitetsstuderande längre, men jag skulle säga att när jag var student så, alltså jag tror det handlar väldigt mycket om liksom, kapitalism förstås, precis som du sa. Liksom, att om inte man är socialist så är man på något sätt konstig eller ondskefull eller självisk och liksom, egoist och så här. Och det handlar också om, alltså jag tror inte det är Black Lives Matter och såna här saker, var ju liksom inte alltid diskussionsämnet. Men jag tycker alltid det rör sig omkring kapitalismen och moralen kring kapitalismen. När jag studerade min master så var det, jag var liksom den enda som inte var antingen socialist eller marxist på några till. Och jag kände väldigt många gånger att lärarna var väldigt bestämda i sin marxistiska uppfattning. Jag skrev liksom en uppsats där jag argumenterade att finanskrisen var ett resultat av dålig statlig policy i USA, 08 finanskris. Och då fick jag nedmarkerat betyg, inte för att lärarna hade några invändningar mot argumentationen i sig, utan snarare bara att de hade en annan åsikt, och det märktes via liksom hur de deras feedback och så, att det var liksom ingen saklig feedback, utan det var bara så, nej men du har fel, och det var liksom inga bra argument där. Så att man har ju liksom alltid strömmen emot sig när man är höger, och jag tycker i grund och botten så handlar det om att man alltid utpekas som på något sätt omoralisk hela tiden, utan att det är så här, okej, men vi har olika syn på ekonomin, hur kan vi lösa de här problemen, och hur kan vi liksom, vad är din lösning och vad är min lösning, låter som en diskussion, utan nej, du är en dålig person. Och det är, alltså det är liksom, ja, jag blir så trött på den dikotomin som hålls upp hela tiden på det sättet.
Jag kan ta ett exempel från min egen studenttid, för jag tycker det är så intressant, för att parallellerna är så många. Jag skrev, min första kurs som jag läste hette Freds- och konfliktlösning. Det var 1999 och det var på Umeå universitet, och då skrev jag en uppsats om Israel-Palestina-konflikten. Och då handlade det om att lösa en konflikt, såklart, liksom freds- och konfliktlösning. Och då gjorde jag så att jag jämförde Israels, då hade han nyss lämnat ämbetet av Benjamin Netanyahu, han hade varit premiärminister och han är nu är han det igen då, så att säga. Men jag jämförde hans perspektiv på konflikten med Edward Said, en ganska känd vänsterakademiker från USA som skriver ut med pro-palestinskt perspektiv. Och då fick jag tillbaka på min uppsats. Läraren skrev då så här att dina slutsatser håller jag inte med om, och du är dessutom inte konsekvent när du hyllar både Said och Netanyahu. Det är oförenliga, skrev han. Och sen skrev han så här på slutet, och det här är jätteintressant: Said, tror jag, har mycket att säga om denna konflikt. Där har vi ett ljus i mörkret. Så jag menar, läraren tog helt öppen ställning för liksom vänsteraktivisten. Så att, ja, det är intressant att det fortsätter på samma sätt.
Ja, gud, alltså, alltså i och för sig, det var ju ett par år sedan nu som jag tog min masterexamen. Jag vet inte om det har förändrats idag. Alltså, när jag pratar med de som är aktiva i konservativförbundet, som är liksom 18 år idag. Och de har ju vuxit från noll medlemmar till liksom snart 1000 i alla fall, tror jag. Kanske 800-900 medlemmar på universiteten nu. Så att för mig så tror jag ändå det ser ljust ut, känns det som, att det börjar bli bättre och folk börjar liksom våga prata med de andra perspektiv. Men jag tror också att det går sakta men säkert. Alltså, det här var ju samma sak med invandringsdebatten i Sverige också. Det var liksom en sån här het fråga som man inte fick diskutera under väldigt lång tid. Om du kritiserar invandring, då är du omoralisk igen. Sen tog det väldigt många år tills vi kunde komma dit att vi kunde diskutera invandringen. Så att, tyvärr så tror jag att det kanske går åt rätt håll, men det tar otroligt lång tid. Och just, det är just för att de här politiska åsikterna är så djupt inbakade i moral. Att det liksom, för att människor vill ju liksom inte på något sätt känna sig som dåliga personer, och därav måste man ha den ena eller den andra åsikten. Så jag tror att vi måste på något sätt bygga en ny moral i samhället på ett sätt. Och jag tror liksom att konservatism kan hjälpa till på vägen i alla fall. Jag tror inte det är en lösning på allt, men jag tror att vi måste, för att det känns som att vår moral idag är på något sätt bygger på identitetspolitik eller moralisk relativism i väldigt många avseenden. Och det är ett stort problem, och jag tror att det är där som är roten till allting faktiskt. Det är just hur vi ser på moral i samhället.
Och hur vi ser på tolerans. För jag menar, tolerans för de som kallar sig toleranta idag, vänsterliberaler, det är ju snarare, det är ju inte tolerans, utan det är mer intolerans. Man är tolerant mot de som tänker rätt, men tänker man utanför mallen, då blir man väldigt snabbt liksom klassificerad och stämplad som någonting, ja, men det du var inne på, någonting ont och någonting elakt.
Ja, precis. Och det är ju just för att de här människorna ser dig som omoralisk. Alltså, de ser ju dig, om du kritiserar Black Lives Matter, så är du liksom en hemsk person. Så att i grund och botten så tror jag att de tror ju själva att de är toleranta i dem att sätta ner foten mot rasism, så att säga. Så att nu sätter vi ner foten mot den som kritiserar Black Lives Matter, då gör vi rätt och då är vi goda liksom. Så att på ett sätt är det liksom, ja, men precis som du säger, att det handlar om tolerans liksom, och man måste kunna liksom skilja på moral och att ha en annan åsikt.
Ja. Men om vi kommer in lite kort på Black Lives Matter, så alltså, du gjorde en video om dem där du var ganska kritisk, och jag har inte sett den faktiskt, för du har plockat ner den, men kan du berätta lite om det, om liksom efterspelet där, för att du upplevde ganska mycket hat, visst var det så?
Oj, ja, det var jättejobbigt. Jag tror till viss del så vill jag inte liksom vara ett offer liksom, för att det är ju så att Twitter-världen är ju tuff. Du måste, om du säger kontroversiella saker, så måste du vara förberedd på att det kommer kritik liksom. Och det är fine på det sättet. Men jag tycker att min video syftar mest på att inte...
Kan du berätta vad den handlar om? För jag har inte sett den, så berätta lite kort bara.
Ja, så att jag började med att säga att det som hände George Floyd var fruktansvärt, och att vi alla vill se rättvisa i den frågan. Och det är ingen som säger att det som hände George Floyd var liksom bra, det är ingen som försvarar det. Men man måste kunna skilja på att stötta George Floyd och att samtidigt kritisera Black Lives Matter som rörelse. Och då tog jag upp det faktum exempelvis att jag inte tror att Black Lives Matter egentligen handlar om att bry sig så himla mycket om svarta liv, utan jag tror mer att det handlar om att gynna ett narrativ. Och då tog jag upp lite statistik att i USA, i 90% där svarta människor mördas, så är det faktiskt en annan svart människa som är förövaren. Och det är ingen som vill prata om det. Och det är så himla obekvämt att prata om det. Men samtidigt, om den här rörelsen säger sig värna om svarta liv, varför pratar vi då inte om det som är det faktiskt är det största, allra största hotet mot svarta liv? Och det här fick jag förstås jättemycket skit för. Och liksom från vänner, från familjemedlemmar, från främlingar på nätet. Och det fick mig att inse liksom att det är en sån hög social kostnad att prata om de här sakerna, speciellt om du är en halvsvart person som jag är. Mm. Det blir väldigt mycket så här, men du är halvsvart, hur kan du säga så här och hur kan du inte stötta Black Lives Matter? Och liksom.
Men det var alltså sådana anmärkningar, alltså att du har en viss hudfärg eller halvsvart som du säger, alltså, och att du fick, alltså just därför skulle du vara lojal med en viss åsikt, var det så?
Det var precis så. Det var liksom, jag blev kallad förstås Uncle Tommy, klassiker, coon. Jag blev kallad liksom, du sviker ditt folk. Massa saker. Och det var liksom ett Black Lives Matter-konto som hade sagt, som hade kallat mig halvnegerhuvud. Och det här skrev ju nyhetsbyrån om också. Så att det finns ju väldigt låg tolerans. Och jag tror att, alltså jag vet inte om det hade varit liksom en vit man som hade sagt det, så hade det varit liksom ännu värre på ett sätt. Men samtidigt så är det liksom, man blir väldigt så här guilted till att tycka en viss sak. Bara liksom, hur kan du liksom svika dina svarta människor och medmänniskor och så. Och det är väldigt synd att man inte kan igen ha en saklig debatt utan att det ska bli så himla emotionellt. Och liksom att du är hemsk och du är rasist blev jag kallad för också. Och också en väldigt intressant iakttagelse var det här med att det var väldigt många som skrev sig av, vilken vit person är det som betalar dig för att säga det här, och man märker att hon liksom bara vill imponera på de vita och sånt här. Man bara, men herregud, kan inte man ha den här åsikten utan att det ska bli att man försöker smöra för vita människor? För att det ses ju väldigt mycket som, kanske som en vit åsikt att ha, att kritisera Black Lives Matter. Men samtidigt så ser vi att det finns väldigt också många afroamerikaner som kritiserar Black Lives Matter-rörelsen. Jättemånga aktiva, liksom Candace Owens och liksom Tom Sowell, Larry Elder. Alltså det finns hur många som helst som pratar om de här sakerna. Så att det var verkligen en hemsk reaktion, och det till slut var jag liksom, kände jag bara, jag plockar ner, för att det kom liksom hemska kommentarer 3 dagar senare och jag pallade bara inte med det faktiskt.
Nej, jag förstår. Jag personligen, eller jag själv är också mörkhyad, men jag har inte varit med om just det där, att man blev stämplad som någon rasförrädare eller liknande faktiskt. Men det är jätteintressant. Men jag tänkte, Black Lives Matter, alltså det började i USA lite kort, men alltså varför tror du att det blev så stort i Sverige? För att jag menar, du har bott i USA, du vet att USA är ett samhälle där man tänker utifrån ras väldigt mycket. Men alltså faktum är att man gör ju inte det i Sverige. Jag skulle säga att Sverige är ett av de minst rasistiska länderna på jorden. Och trots det har Black Lives Matter blivit ganska stort i Sverige. Hur kan det komma sig?
Jag vet inte, jag tycker nog att det är lite svårt det där, för att jag vet inte om, det finns ju olika typer av rasism. Det finns ju rasism i USA, det finns i Sverige, det finns de som upplever det, men som du säger så tycker jag också att i Sverige så kanske man har lite mer av den här färgblinda approachen till saker och ting. Men jag tror att det har blivit stort i Sverige liksom för att vi har ju fortfarande haft samma idéströmningar i Sverige. Alltså om du tittar på typ så här Afrosvenskans riksförbund, det är ett bra exempel på liksom svart aktivism i Sverige, och de anammar ju samma typ av postkoloniala världssyner på att liksom det strukturellt rasistiska samhället som trycker ner svarta människor och så vidare och så vidare. Och sen att man ska liksom problematisera rasistiska skämt i vardagen, eller noggerpaket var det en debatt om för några år sedan med Afrosvenskans riksförbund.
Jag måste fråga dig en sak. Jag måste bryta in där, för det är kul att prata med just dig, därför att jag tror vi har samma inställningar. Jag menar, blir du stött om någon säger att den vill ha noggerglass eller vill äta negerbollar?
Verkligen inte.
Nej, inte jag.
Och jag tycker faktiskt en jätterolig komiker idag som heter Lisa Lampanelli. Jag vet inte om du känner till henne.
Nej, faktiskt inte.
Hon är en kvinnlig komiker från 90-talet. Och hon hade, hon var liksom känd för sin insult comedian. She's an insult comedian.
Okay.
Och hon liksom drog varenda rasistiska skämt liksom som finns, och varenda rasistiska stereotyp. Och jag bara fick vara så kul. Jag tycker bara det är roligt att skratta åt rasistiska skämt. Liksom. Ja. Det är ingenting som jag tar åt mig av. Och det märks ju att idag hade hon ju bojkottats. Hon hade ju liksom stängts av från alla sociala mediekanaler. Ingen hade velat lyssna på henne idag. Och jag tycker så synd för att den här PK-kulturen är ju så jäkla tråkig. Mm. Alltså vi svarta människor ska också kunna skratta åt oss själva. Kvinnor måste kunna skratta åt sig själva också. Så att det blir en väldigt grå, dyster, humorlös värld med den här PK. Så att det är ju liksom, det märks ju hur mycket tiderna har förändrats. Och det är därför det är så viktigt, tycker jag, att vi liksom vågar också säga vad vi vill för att kunna bryta den här PK-kulturen som är så humorlös och tråkig. Mm.
Ja, ofta så bryter den ju av de som själva är med i en viss rörelse. Men om vi har USA, där har vi till exempel judarna, Sarah Silverman, hon är komiker, hon är judinna. Och hon skämtar om judarna hela tiden på ett sätt som man själv skulle ha känt att så där kanske man inte kan säga. Men för henne är det inga problem, och för mig är det inga problem att skämta om hudfärg, inte för dig heller. Och jag menar, så att jag menar, den här rädslan, den kommer ju utifrån. Det är inte vi själva som är rädda och känner, oj vad kränkt jag är, utan det är andra som liksom kommer med det här liksom paradigmet att så här ska man tänka om den här gruppen.
Ja, precis. Och liksom, om vi går tillbaka till det här, varför jag blir så stort i Sverige, alltså jag tror ändå att det är en bra fråga, men jag tror att de här idéerna dominerar i hela västvärlden. Jag tror inte det bara i Sverige och USA, utan det är liksom hela Europa på något sätt domineras av den här att minoriteter är förtryckta idén. Liksom. Och sen kan man ju förstås kolla på, finns rasism? Absolut. Finns det diskriminering? Absolut. Men frågan är hur vi bäst lyfter oss ur våra situationer idag. Och jag vet inte, jag är lite trött på den här diskussionen om koloniseringen och slaveriet, måste jag säga. Och det är förstås kontroversiellt att säga, men, och det är väl klart att vi ska kunna väldigt mycket om kolonisering och slaveri. Det är inget fel på att vi har kunskapen och vi vet att vad som hände innan och kan kolla på det och säga nej, det där var hemskt, det där ska vi aldrig göra om liksom. Men jag vet inte vad att älta om slaveriet gör för oss idag. Vad gör det för att aktivt starta flera svarta företag? Vad gör det för att få liksom fler i arbete? Vad gör det konkret förutom att det leder till mer bitterhet och ilska och allt det här liksom. Vi måste liksom röra oss framåt på ett sätt, och jag tror att det var det också Alexander Bard som kom in kritikerstorm här för igår liksom om hans tweet om Black Lives och så. Visst utspelade
och återberätta den skrev för så att folk förstår.
Och jag har nog inte framför okay. mig, men det var...
Han skrev lite förenklat, så skrev han ungefär att svarta sluta betrakta själva som offer, skärper, sluta hamna i finkan och skaffa ett jobb. Ungefär så.
Precis. Och det är ju väldigt hårt och det är väldigt krasst, och man kan tänka, oj, det kanske var lite krasst liksom. Men jag tror att i grunden så var vad han försökte säga var, och det är det som jag har sagt så himla länge nu. Vad hjälper det att vi liksom skyller allting på kolonisering och slaveriet? Och vi måste nog ta tag i våra egna liv och säga, vet du vad, hur kan vi göra för att lyfta upp våra egna communities? Hur kan vi göra för att förbättra våra liv för oss själva? Och jag tror att hela den här postkoloniala synsättet som Afrosvenskarnas riksförbund har, det är liksom, okej, blir våra liv bättre? Får vi fler jobb? Får vi fler företag i minoritetscommunities om vi kritiserar noggerpaket? Så hjälper det verkligen? Jag tror inte det. Så att jag vill liksom prata mer konkreta lösningar. Jag vill bort från den här koloniseringsdiskussionen hela tiden. Och precis som han menar då, Alexander Bard, så är det liksom att vi måste ha hand om våra egna liv och liksom lyfta upp oss själva.
Ja, precis. Och i Sverige skulle jag säga att alla är svenskar som vill. Alltså, vi är inte delade i liksom etnicitet eller sådana saker om vi inte vill det själva. Och jag menar, vi har ju exempel i Sverige på dem som verkligen på något sätt gör allt för att befästa den här vi är det svarta community. Ett exempel, det är Momundo Malcolm Jallow. Han är vänsterpartist och han sitter i riksdagen och han är med i Afrosvenskarnas riksförbund. Och han hade, det var ganska kul, när han kom in, eller kul, ja men det var roligt. Alltså när han kom in i riksdagen så stod han där på riksdagstrappan och så var han klädd i den här Wakanda-kostymen efter den här stora filmen som varit stor i USA. Vad hette den? Jag glömde vad den hette. Men i alla fall, han var klädd i den i riksdagen. Ja. Black Panther tror han hette, precis. Bara för att visa liksom att jag är Wakanda, jag har svart identitet i Sverige. Och jag menar, det är så fånigt sånt där. Men jag tänkte vi går vidare lite grann. Alltså, nu har du berättat lite om hur du blev konservativ. Och du är nu med i Konservativa förbundet då. Alltså, när startade ni och vad är er, vad består er organisation och verksamhet av?
Ja, alltså det som vi främst vill göra, alltså jag är liksom inte aktiv i Konservativa förbundet på det sättet, utan jag är ju redaktör för deras medlemstidning bara. Så jag stöttar deras verksamhet för att jag tycker det behövs en bredare diskussion om konservatism. Jag tycker att vi måste sprida konservativa idéer. Jag skulle jämföra oss väldigt mycket med liksom PragerU och det som de gör i USA, att försöka kritiserar den här politisk korrektheten i identitetspolitiken som vi alla anser är väldigt skadlig för västvärlden. Och jag tror att väldigt, väldigt många börjar liksom sakta men säkert se det också, vilka konsekvenser det faktiskt får med liksom, människor som protesterar, som river ner statyer och såna här saker och vill på något sätt utmana liksom, västerländsk kultur på ett sätt, eller liksom kritisera den och säga att det var bara massa hemskheter som hände i historien och så vidare. Och sen finns vi på väldigt många universitet och vi försöker jobba liksom för att bredda debatten på universiteten, men förhoppningsvis ska det här också leda till att man kan ha en bredare diskussion i samhället också. Så det handlar inte bara om att liksom inspirera studenter men också andra människor, och jag är ju för främst med liksom deras medlemstidning för att jag vill ju uppmuntra fler unga människor att våga säga vad de tycker. Det handlar inte om att de måste vara, hålla med mig eller måste vara konservativa, utan det handlar om att våga lyfta en kontroversiell idé och låt oss liksom bidra till en kultur där vi alla kan prata om saker utan att hata varandra eller utan att liksom anklaga varandra för att vara rasister och omoraliska. Och liksom, så att det är liksom det som är mitt engagemang inom Konservativa förbundet. Så jag tror att det är liksom en väldigt viktig rörelse som växer för idag och som är verkligen nödvändig i Sverige. Väldigt nödvändigt är det i Sverige. Så att det är det som mitt jobb går ut på inom KF i alla fall.
Jag förstår, men jag håller med och det är jätteviktigt. Och det är också viktigt att få en slags organisation som gör att man inte känner att man är ensam som konservativ. För jag minns min studenttid, jag trodde samma saker då om USA och Israel och sådär som jag gör idag. Och jag minns att man var väldigt ensam, det fanns inga som tyckte likadant. Och det var inga problem, alltså mina kompisar var kommunister och var vänsterpartister och sådär. Och det var inga problem att umgås med dem. Men däremot så hade man ju inte allierade i kampen så att säga, utan där var man väldigt ensam. Och där tror jag att sånt här förbund kan spela en jättestor roll.
Ja, gud, alltså det är verkligen så. Och det kan kännas väldigt ensamt ibland. Och jag tror att vi på högerkanten, vi konservativa, måste backa upp varandra också. Liksom, jag har de här diskussionerna som du och jag har och visa att liksom, nej, du är inte ensam. Det finns någon som har dina åsikter. Och, liksom, och jag tror under väldigt lång tid, alltså konservatism har ju inte ett bra rykte i Sverige. Jag tror väldigt många ser dem som så här patriarkalt och liksom kvinnofientligt och allt sånt här. Liksom. Och vi vill gärna bryta också de nidbilderna som finns av konservatism i Sverige idag. Och det tror jag är superviktigt för att kunna ha en diskussion. För det handlar inte om att jag hatar kvinnor. Jag är en kvinna, jag är konservativ. Det liksom har ingenting med det att göra. Så det är också ett väldigt viktigt arbete. För att jag tror att konservatism har... när man hör det ordet så blir det liksom såhär, nej men det där är ingenting som jag är sugen på kanske i Sverige. För att Sverige har också ansett väldigt länge ha liksom en väldigt liberal kultur på ett sätt. Och jag skulle säga att svenskar, visst vi är kanske liberala vad det gäller vissa saker, men vi har en väldigt specifik och konservativ kultur på ett sätt liksom. Att vi har våra normer och värderingar som vi förväntar att andra ska ha. Annars, alltså, svenskar är ju liksom väldigt stängda att ta in nytt folk bara sådär, och man vill ju ändå se att, alltså svenskar är väldigt måna om att människor omkring dem ska vara typ som dem, så att det finns en viss konservatism i det också kanske. Så att, men vi växer för varje dag och det är jätteroligt att se, och jag gillar att se väldigt många unga människor som kallar sig konservativa nu. Liksom, det är imponerande tycker jag.
Jag tänkte fråga också om feminism och så här. Du är kvinna som du sa, och jag menar, vad innebär för dig alltså konservativ feminism?
Alltså konservativ feminism handlar i grunden om att värna om kvinnors valfrihet. Sen tror jag att vi jobbar väldigt mycket nu på att försöka utforma en konservativ feminism. Alltså jag har ju förstås tänkt att konservativ feminism ska bestå av all den kritik egentligen som högern har riktat mot nuvarande feminism under de senaste 10 åren kanske. Och att man på något sätt kan sammanställa det till en någonting konkret som går att ta på. För jag tror det är väldigt bra, visst är det bra att vi inom högern kritiserar feminism, men det räcker inte. Vi måste också utforma ett alternativ. Och det är det som var tänkt med konservativ feminism då, som jag har gjort en video om. Och jag kommer fortsätta göra liksom en serie där jag pratar om konservativ feminism och de olika frågorna. Men vi vill ju främst... vi vill bort från den här liksom, på ett sätt som jag skulle säga som överklassfeminism, där man problematiserar väldigt mycket liksom, ja, men att man ska vara 50-50 representerat i bolagsstyrelser och att man ska att män och kvinnor exempelvis ska ta lika mycket ansvar för barnomsorg och såna här saker, utan när det gäller liksom obligatoriska pappamånader så säger konservativ feminism att nej, det ska upp till familjen att själv få bestämma. Det är ingenting som staten ska gå in och försöka styra vad kvinnor väljer. Och sen när det gäller väldigt mycket av den här överklassfeminismen, vi vill gärna lyfta frågor som under väldigt lång tid som många politiker inte har vågat. Ja, men så här, hederskulturen, varför pratar vi inte om det? Varför pratar vi inte om det är många som uppskattar, vi har ungefär 10 000 fall av könsstympade unga tjejer i Sverige idag. Och det är sådana riktiga frågor som vi vill lyfta. Om kvinnor är liksom inte tjänar exakt lika mycket som män eller något sånt. För att om man tittar på vad orsaken är till varför kvinnor tjänar mindre än män generellt, det är för att de väljer andra saker, de väljer andra utbildningar, de väljer andra yrken. Män är överrepresenterade liksom högt betalda yrken, kanske ingenjörsyrket eller finans eller något sånt. Medan kvinnor kanske är överrepresenterade att vara sjuksköterskor och så. Och det, om det nu är så att en löneskillnad mellan män och kvinnor beror på diskriminering, då är det väl självklart att vi ska problematisera det. Men det finns ju ingen evidens för att det faktiskt är så. Det oförklarliga lönegapet mellan män och kvinnor idag är 5%. Och jag tycker inte det är värt mödan att för det första bekämpa en löneskillnad på 5%. Det är faktiskt inte så himla mycket. Och sen också att liksom, som sagt, det här beror till största del på att kvinnor väljer andra saker. Och vi måste respektera kvinnors val. Och det betyder inte för den saken skulle att föräldrar och människor i ens närhet inte kan uppmuntra sina döttrar eller systrar att men plugga till ingenjör för att få en bra framtid. Det är ingen som säger att man inte kan göra det. Men det är inte statens roll att hålla på och problematisera vad kvinnor väljer hela tiden. Så att det är det vi tänker liksom utforma en konservativ feminism på.
Mycket intressant, jätteintressant det här. Jag tänkte också innan vi avslutar, alltså du berättade att du har bott i USA och det är ju jättespännande. Min podcast heter ju Amerikanska nyhetsanalyser och jag sysslar med USA varje dag. Så jag tänkte fråga, alltså vad är dina erfarenheter av USAs politiska miljö och när bodde du i USA?
Jag bodde i USA när jag var liten. Jag bodde där i ungefär 9 år när jag var liten. Sen har jag bott där ungefär 2 år som vuxen. Jag har pluggat där och jobbat där. Jag jobbade på Svenska Handelskammaren i Washington DC ett tag, också ett år. Och min erfarenhet är förstås att det är oerhört polariserat. Det är ju liksom, jag var i DC community då och liksom, det finns en väldigt liten republikansk community i DC. De allra flesta är ju liksom, de röstar på demokraterna och så. Men man hade ju sin lilla gäng där liksom. Men jag tycker att det här med Trump också, att det visar ju väldigt mycket på hur trötta folk är på politisk korrekthet. Och jag kan förstå väldigt mycket om varför Trump blev vald. Jag tror det är väldigt många kanske svenskar som inte förstår det riktigt och tänker, men vem är den här gubben som går runt och säger massa konstiga saker liksom. Men man måste förstå att det finns en väldigt stor del av amerikaner som är trötta på att bli tillsagda av median, av att så här ska du tänka, du är inte moralisk om du inte tycker ditten eller datten. Och jag tror att Trump, att han blev vald är liksom ett symptom av vad som händer i västvärlden och i Sverige och så här att vi är väldigt trötta på den här mainstream-medien, att de har så mycket makt i våra samhällen idag. Och de kan lyfta upp sitt narrativ och de kan på något sätt liksom influera hur människor tycker och tänker och vad som är rätt och fel och så vidare. Och jag kan ju tycka att jag gillar ju Trump till viss del. Jag håller inte med om allt förstås. Det finns väldigt mycket saker som jag kanske inte håller med om. Men jag hade ju förstås valt honom över Hillary Clinton alla dagar i veckan. Mm. Jag hade valt honom över Joe Biden i alla dagar i veckan också. Så att jag tror bara att i USA så, vi har väldigt mycket liknande diskussioner i Sverige som vi har i USA. Mm. Och jag tror att det sker väldigt mycket av de diskussionerna runt om i Europa också. Och jag tror väldigt mycket bygger på att kanske, att man, jag tror att efter andra världskriget så har man ju förstås väldigt mycket liksom, att man känner lite guilt över det som har hänt. Och man kanske vill på något sätt ge mer utrymme för folk. Och jag kan förstå det till viss del, men det kanske har gått lite för långt nu. Att man måste ändå kunna lägga samma krav på alla och samma förväntningar på alla. Och jag tror att i USA så har man ju de diskussionerna också. Och den konservativa rörelsen i USA växer ju väldigt mycket också. Så att man ser ju väldigt mycket positivt, men samtidigt så är det skrämmande förstås hur pass polariserat det är i USA idag.
Mm, ja, verkligen. Jag tänkte avslutningsvis då, alltså jag sysslar väldigt mycket med mediekritik och då kritiserar jag ofta hur svensk media rapporterar om USA. Jag menar, du som har bott i båda länder och så här och vet hur medieklimatet funkar både i USA och Sverige. Vad skulle du säga är de stora problemen med svensk media? Alltså om jag börjar så skulle jag säga att problemet är att man ger aldrig republikanerna något som helst utrymme i svensk media, så att det är bara det demokratiska narrativet i Sverige. Det skulle jag säga är det främsta problemet. Men vad säger du?
Ja, jag håller helt med. Jag tycker att svensk mainstream media, förutom Eller alltså det finns ju liksom förstås alternativ medier som man kan titta på, men svensk mainstream media är ju liksom CNN. Det är bara det. Det finns liksom, det är väldigt svårt att hitta något positivt om Trump exempelvis. Och det knyter an igen till det här liksom, att till den här idén om att om man är till höger så man liksom, man är dålig eller man är kvinnofientlig eller och det, man får ju liksom bara ett perspektiv, och därför är det väldigt väldigt viktigt att vi också tittar på alternativ media i USA. Jag gillar exempelvis att titta på Daily Wire. De är liksom, de säger i alla fall rakt ut att de är liksom republikaner eller att de är liksom konservativa. Då kan man faktiskt titta på det också. Så att ja, man får absolut inte hela bilden av vad som händer i USA om man bara läser liksom DN eller Aftonbladet. Utan då blir det ju väldigt liksom pro-demokrat narrativ hela tiden. Så att om man verkligen vill förstå hela bilden så måste man läsa andra saker också. Och det blir ju en tendens att oftast att man vill gärna framställa Hillary och Obama är verkligen jättebra på ett väldigt bra sätt. Det är de goda och liksom Trump är den onda. Och liksom man lyfter ju aldrig de skandalerna som Obama var med i, typ IRS-skandal och väldigt mycket sådana saker som man inte pratar om, för att man vill gärna liksom på något sätt säga att men, det som är korrupt, det är borta hos dem på högerkanten. Det är de där borta. Liksom. Så att jag håller helt med. Jag tycker det är väldigt mycket bias. Och man måste vara medveten om det. För att jag tror att de allra flesta svenskar kanske inte är medvetna om att det finns så mycket bias. Men jag skulle i alla fall rekommendera att titta på olika former av medier i Sverige. Och jag tror att mainstream media börjar också förlora väldigt mycket makt. Alltså man ser ju att tittarsiffrorna för CNN och de här kanalerna går ner hela tiden i USA. Och man ser ju samma sak, samma trend i Sverige liksom. Så det måste man måste verkligen tänka på det om man vill ha hela bilden.
Och det intressanta då är att de här mainstream medier, de tror ju att de dalande tittarsiffrorna beror på att folk blir lurade av fake news och sådär. Men sanningen snarare är att det beror på att de själva inte talar sanning. För hade de gjort det så hade folk lyssnat. Alltså folk söker sanningen. De vill veta vad som är sant, och det som framstår mest trovärdigt, det är det folk tyr sig till, och det är det de här inte fattar, skulle jag säga.
Ja, de fattar ingenting, för att jag tror också att väldigt många inom mainstream media är ju väldigt på ett sätt liksom övre medelklassmänniskor, och det har blivit de här värderingarna, de här identitetspolitiken och allt det här, det har blivit en överklass moral av det hela, och liksom, så de har absolut ingen förståelse för the average Trump supporter. Alltså, de fattar ju ingenting av vad de här människorna tänker eller vad de har för åsikter eller vad de är oroliga för. Och jag tror att det är som är problemet. De är så himla disconnected från vanliga människor att de tror att de gör något gott och de tror att de arbetar för en bättre värld. Men det är verkligen så att de förstår ingenting av det som händer. Och det är samma sak i Sverige också. Att det är liksom vanliga människor som bor i liksom, utsatta områden som får utstå med liksom, våldsbrottslighet. Och, alltså, de har ingen connection till den världen. Liksom. Istället så vill man hellre ägna sig åt ett godhetssignalering och säga rätt saker och vara politiskt korrekt. Och nu är det här Nancy Pelosi som knäde häromdagen för Black Lives Matter och liksom, åh nu är jag god och liksom, ska vi applådera dig nu Nancy Pelosi för att du varit god idag liksom. Det är bara så löjligt. Och liksom, att vara god handlar ju om att ta upp de obekväma sakerna som faktiskt drabbar riktiga människor. Det är det att vara god handlar om. Det handlar om att ta upp de obekväma sanningar som vi pratar om. Och det är, alltså mainstream media har alldeles för mycket makt i våra samhällen, alldeles för mycket.
Ja, och det handlar också om att ta upp det vid rätt tillfälle, för jag menar, nu är det ju en trend, alla ska vara ute och liksom säga att vi sympatiserar med svarta, jag såg massa kändisar från Hollywood som gjorde videos och så säger de, I apologize, och sen så, du vet hur amerikaner är, de låter väldigt så här gravallvarliga, tittar in i kameran och jag har gjort fel och vi måste bättra oss, och så är det typ 10 kändisar som säger så i en video på typ 2 minuter, och man känner bara att det här är ju okej, fint kanske, men liksom kunde ni inte ha varit liksom aktiva på gatan för 10 år sedan ute i de här miljöerna, men nej, nu är det en trend. Så nu ska vi hoppa på den.
Precis, och sen, jag vet inte om du såg den här I take responsibility.
Ja, det var den jag menade.
Alltså, den var ju liksom 10 vita kändisar som liksom ber om ursäkt för allting. Och, alltså, det har gått så långt med den här internetkulturen av att titta på mig när jag är god. Och det, alltså, man spyr på det hela. Alltså, man gör ju verkligen det. Alltså, varför tar inte upp de obekväma gängbrottsligheten i de här svarta områdena? Varför pratar inte om det? nej, nu ska vi liksom signalera istället och knä inför National Anthem som Colin Kaepernick gjorde och liksom, alltså det blir bara så himla töntigt av det hela, jag håller inte med dig.
Ja, jag vet. Och sen avslutningsvis då, jag kan ju tycka att alltså, när det gäller Sverige och svensk media så borde de ju bjuda in sådana som dig och kanske mig också att prata om de här ämnena, därför att vi har ett annat perspektiv, vi kommer inte från någon överklass eller någon elit och vi är inte heller vita, utan vi kan prata utifrån helt andra perspektiv, men jag menar, sådana som oss blir oftast ignorerade i liksom etablissemanget i Sverige av någon anledning.
Ja, alltså jag tycker nog att jag tror inte det är så bra att lyfta upp kanske våra röster, för att det utmanar ju verkligen allt som den politiska överklassen under väldigt lång tid har hållit som ideal. Att liksom att ha två mörka människor prata hur mycket de inte gillar Black Lives Matter, det är ju liksom, det är ett hot mot offernarrativet. Alltså jag tror att politiker, jag tror inte de har något emot det offernarrativet. Jag tror att speciellt vänsterpolitik gynnas av offernarrativet. För om man tittar på Afrosvenskans riksförbund och de här rörelserna, det handlar alltid om att få mer statlig inblandning på något sätt. Alltså det är alltid så här, ja, vi behöver mer fria marknader i de här rörelserna. Utan det är alltid liksom att de sympatiserar med vänstern. Alltid. Samma sak med liksom, jag kommer inte ihåg vad de heter nu, men Sveriges unga muslimer, samma sak. Det är liksom alltid socialdemokratiskt narrativ. Och om man tittar på Socialdemokraterna, alltså det är en väldigt stor del av deras väljarbas är ju faktiskt människor med invandrarbakgrund och utrikesfödda och så. Så att de vill ju inte utmana det narrativet. Det är ju inte dem på något sätt. Så att jag förstår varför de kanske inte vill lyfta våra röster heller.
Ja, men vi gör oss hörda i alla fall genom konservativa debatt och genom podcast och sådana saker. Och med det sagt så vill jag säga tack till dig, Emmy, för att du var med här. Det var jätteintressant, så stort tack.
Och tack så mycket, Ronny. Ha det bra.
Det var avsnitt 1131 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som finns för att ge dig perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna detta arbete på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.